Bästa lyssnare, hennes steg uppför trappan är spänstiga. Jag hakar på hennes breda rygg. Vi är på Littfest i Umeå och flyr in i ett tyst rum ovanför alltihop för att kunna prata. Välkomna allesammans in i ett samtal om hur det är att växa upp i ett reservat. Hur man känner en annalkande storm i huden. Varför ordet vi är viktigare än jag. Hur man älskar någon som är ohyggligt svår att älska. Och om basketens självklara likheter med lyriken.
My name is Natalie Diaz. I am from Fort Mojave, Arizona, which is a reservation, and I live between Phoenix, Arizona and Brooklyn, New York.
Poeten Natalie Diaz är född 1978 och uppvuxen i Fort Mojave, i ett reservat längs Coloradofloden för ursprungsbefolkning i sydvästra USA, på gränsen mellan Kalifornien, Arizona och Nevada. I en sorts by, ett samhälle där människor bodde trångt och alla kände till varandra. Många av dikterna utspelar sig på den här platsen. Numera pendlar hon mellan sitt lärarjobb i Arizona och Brooklyn i New York, där hennes partner jobbar med utställningar på Whitney Museum of American Art på Manhattan.
Yeah, I grew up on Fort Mojave. We called it at the time Fort Mojave Indian Village, and now of course that's a little bit we don't use that language anymore, but it is a native reservation in the United States. So it's in the desert on the border of California, Nevada, Arizona, on the Colorado River. So if anyone has been to like Las Vegas or Los Angeles or Phoenix, it's a very tiny place in the middle of nowhere, in the middle of those places.
Som poet debuterade Natalie Diaz 2012 med diktsamlingen When My Brother Was an Aztec, när min bror var aztek. En bok som kom på svenska 2020 i översättning av Athena Farrokhzad och Adam Westman. Den handlar om livet i reservatet och en hel del om en systers försök att älska en bror, kämpa för och emot en bror som är fast i ett tungt narkotikaberoende. Allt hände där jag växte upp, på Fort Mojave, säger hon. Eller Fort Mojave Indian Village, som vi kallade det då. Vi använder helst inte den sortens språkbruk längre. Platsen ligger i öknen, och om någon som lyssnar har varit till Las Vegas, Los Angeles eller Phoenix, så är det här en väldigt liten plats mitt ibland dem och mitt i ingenstans.
I think it's a very striking place. You know, even to me who grew up there and knew it, it's a desert, it's in a valley, it's very flat. And this, you know, very beautiful river, you know, moves right through the middle of the land, and I think that's very striking. And it's in part of the area, it's just this very bright blue color.
Det är en slående plats, säger Natalie Diaz, till och med för mig som växte upp där. Det är en öken i en dal, det är väldigt platt. Blå himmel och floden som rinner rakt igenom i en ljusblå färg. Det här är en av de varmaste platserna i USA. En plats där man kan se stormar komma långt i förväg, 2-3 timmar bort.
You know, it's a place where you can see storms coming 2-3 hours away.
Vi säger alltid att vi kan känna vatten i luften, även om storm och regn är dagar bort. Jag tror att vi är uppmärksamma på det där på ett sätt som andra kanske inte är, säger Natalie Diaz.
You know, we always say we can sense the water in the air even if it's days away. So I think there are scents that we're attuned to that maybe others might not be. But you can really smell the dust if you can imagine, like in the dirt. And it's, you know, a lot of dirt, of course, but it's a very clean place. So, yeah, when I think of, I also think of the scent of rattlesnakes, which is kind of a strange, sharp, salty scent.
Platsen jag växte upp på luktar damm och smuts, även om det är en ren plats. Skallerormarna bidrar med en märklig vass saltdoft, säger Natalie Diaz. Hur känner man regn och vatten innan det kommer, frågar jag.
I think we feel it. I think it's something, it's almost, you know, like we feel it in our skin.
Det är nästan som att vi känner i huden, säger hon. Det finns forskningsstudier som menar att huden till och med kan känna skillnad på olika färger. Vi har en väldigt känslig kropp. Jag tror att öknen tillåter oss att bli ännu mer mottagliga och känsliga, säger hon. När du säger vi, frågar jag, vilka menar du då?
We use we instead of I, so that's very important. We're always thinking, you know, of the self only in relation to others. So a kind of collective we often for me means either my family or, you know, my beloveds. It for sure means my Mojave people. And I hope in the most generous sense it means we as, you know, human bodies in this world.
Vi säger vi istället för jag, säger hon. Vi tänker på oss själva i förhållande till andra, så ett slags kollektivt vi betyder ofta för mig antingen min familj eller mina älskade. Det betyder definitivt mitt Mojave-folk. Och jag hoppas, säger hon, i en generös mening, att det betyder vi som mänskliga kroppar i den här världen. Hur var din barndom, frågar jag. Mina grannar var mina släktingar, svarar hon. Jag tror att det är väldigt annorlunda att växa upp på det viset. Att de som bor runt omkring dig tillhör din egen familj. Men även de som man kanske inte hade blodsband med i reservatet hörde man ihop med och tänkte på som en del av ett vi.
My neighbors were my relatives. So I think that's very different to grow up that way. You know, where the people who live next to you, they're your family, but even the people who maybe aren't your blood family, there's still an ours or a we-ness or a being of one another. And so you learn just to see the world differently because you know that, you know, you realize you're of consequence to one another. So in that sense, being in that very small reservation community, I think I didn't realize it at the time. As I got maybe 12, 14 years old, 15 years old, I began to realize, you know, what the United States had built a reservation to be, which was a place that we would not survive.
När jag blev tonåring började jag förstå mer om varför USA hade byggt reservatet. Det var som en plats för oss att gå under och dö på. Ändå var den en plats full av kärlek för mig. Visst förekom en massa våld. Vi plågades av sjukdomar, alkoholism och tunga droger. Men det var också där jag lärde mig vad kärlek är. Där jag lärde mig att ta hand om mina kära. Där jag lärde mig att bli älskad och att älska andra.
Where I learned to take care of my beloveds, where I learned to be loved as well as to love others.
Min mamma fick 11 barn och hela familjen delade på 2 sovrum. Ibland på natten var det som i en dikt av Pablo Neruda, förutom att han skrev om en älskad. När man vände sig om kanske man kliade sig på armen, tills man insåg att det var ett syskons arm man kliade istället för sin egen.
So my mother had 11 children. We had 2 bedrooms. So even in that sense we were a we, where, you know, sometimes you'd roll over at night and it's like the Pablo Neruda poem where, except he was speaking of a beloved, but you might like scratch your arm and realize it was your sibling's arm instead.
Vi var tillsammans hela tiden, säger Natalie Diaz. Vi hade på många sätt en fri och vild barndom, med floden i princip på vår bakgård. Vi barn, vi utforskade öknen ihop. Vi samlade stenar och vi spelade basket. Basket var en väldigt populär sport i reservatet. Jag spelade jämt.
It might be seen as a poor life in terms of money in some ways, but it was a very rich life in many other ways. Yeah.
Det kan säkert låta som ett fattigt liv i termer av pengar, men det var en rik tillvaro, rik på liv på så många sätt, säger Natalie Diaz. Vi blev varandras historieberättare och magiker i syskonskaran på 11 barn. Nu för tiden har mamma 50 barnbarn, men själv har jag inte bidragit med ett enda. Vilket nummer var ditt i syskonskaran, frågar jag.
Well, we lost one before me and after me when they were babies. So I am third now, but I was fourth, yeah. Yeah, so my mom always says I'm special. But sometimes she says that with like, you're so special as a one, and sometimes I think she means the opposite, as if it were explaining whatever situation I'm in. It's like, well, of course you'll be in this situation because you're special.
Vi förlorade en före och en efter mig när de var väldigt små. Så jag är trea nu, men jag var fyra, säger hon. Så min mamma säger alltid att jag är speciell. Ibland tror jag att hon menar motsatsen. Hon kan säga, ja, det var förstås klart att du skulle hamna i den där situationen, för du är ju så speciell.
It's so funny, I remember my mother just being pregnant all the time. The very first time I saw a friend of mine's mother folding her clothes, and I realized she didn't have, her pants didn't have that elastic on them, which is, I guess, the maternity clothes. And I thought, huh, those are so strange, because my mother was always in maternity wear. She was just pregnant all the time.
Min mamma var som gravid hela tiden under min uppväxt. Första gången jag såg en kompis mamma vika ihop sina kläder tyckte jag att hennes byxor var så konstiga, som inte hade någon töjbar och elastisk midja. Min mamma gick liksom jämt omkring i kläder för den som väntar barn. Pappa jobbade med cement på byggen. Han kunde vara borta veckor i sträck på ett bygge i Los Angeles eller så. Det fanns inte nog med jobb åt honom på den lilla platsen där vi bodde. Var du ett barn som skrev och hittade på berättelser, frågar jag.
I was not a writer, but I grew up around story.
Nej, jag skrev inte så mycket, säger Natalie Diaz. Men jag växte upp med berättelser. Vi var många människor på ett litet utrymme. Det är så man lär känna varandra. Man samlar på sig berättelser. Man lär sig att ljuga, lär sig att överdriva eller fantisera för att få uppmärksamhet.
You know, you learn to lie in lots of ways, right? And not just the bad lie, but you learn to exaggerate or imagine to catch one another's attention, right? Or I even think of like coming in from outside and there had been an argument among the siblings. And you come in to report to your mother, and in order to decide who is in trouble, your story better be better than your sibling's story in order to make sure they're in trouble and not you. So,
om det blivit bråk i syskonskaran när vi var ute och lekte, gällde det när vi kom in att ha en bättre berättelse än de andra för att undvika trubbel. Mamma var dessutom en fantastisk historieberättare, säger hon. Hon läste mycket för oss.
Well, my mother is a really wonderful storyteller. We grew up with her reading to us. She read to us a lot. I started reading when I was 3, and I just small books and things. Just reading, I read so much.
Jag lärde mig läsa när jag var 3. Jag läste så mycket. Det var en flykt för mig. Lika stort, lika viktigt som att kunna läsa och fly in i berättelsernas värld var det faktum att man kunde spela basket. Alla på reservatet spelade verkligen basket, säger Natalie Diaz. Vår pappa, som jobbade med betong, gjorde under mammas stora protester i ordning en hel basketplan åt oss på baksidan av vårt lilla hus.
And I think I knew very early on that basketball would be something that could take me away from home. And at the time, that felt extremely important. I didn't know what else I would do.
Jag tror att jag tidigt förstod att basketen skulle vara något som kunde ta mig bort från reservatet, bort från mitt hem, ta mig därifrån. Under min sista tonårstid kändes det extremt viktigt. Jag visste inte vad jag annars skulle göra med livet.
I think I knew I had to. I think I knew that there were, I could feel that there were things on the edge of the world I knew. That the world can be wonderful and the world is also full of much suffering.
Basketen fick mig att lära känna min kropp, lärde mig styrka och kanske ännu viktigare, svaghet. Basket handlar för mig om nyfikenhet, om rum och energi, drivkrafter och rörelse. Vilket för mig känns väldigt likt poesi.
Basketball for me is a game about curiosity and it's about space and energy and momentum and movement, which to me feel very similar to poetry.
Under min tid på high school fattade jag att basketen kanske skulle kunna ta mig vidare till college. Jag hade inga andra vägar dit. Så varje sommar under min high school-tid följde jag med de lag som reste runt och tävlade.
And so every summer in high school I would leave for the summer and go with a traveling team.
Jag bodde hos andra familjer. Ibland var det lag från rika områden. Men deras döttrar var kanske inte alltid lika bra på att spela. Men de ville vinna. Så några av oss begåvade med annan bakgrund köptes in till deras lag om sommaren.
You know, they were from wealthy areas but their daughters weren't maybe as great, but they wanted to win, so a couple of they'd find a few of us from the corners of the earth to come and join their team for the summer, and they would pay our way, and we played.
De betalade, och vi spelade. Och jag tog mig till college. Jag valde Virginia, för det var så långt bort jag kunde komma hemifrån. Så långt jag kunde komma bort från min plats, som var så underbar. Men också så full av lidande.
And we played at one of the highest levels, like we were number one in the country. We went to the Final Four and the championship, and I loved it. I loved basketball.
Jag valde Old Dominion University i Virginia. Det låg vid en flod. Det kändes bra, lite grann som hemma. Men jag hatade fuktigheten i luften, säger Natalie Diaz. Det var som att min hud inte kunde andas. Men vi spelade på riktigt hög nivå och jag älskade det. Jag älskade basket. Men när det blev ett jobb, ett affärsjobb, märkte jag snabbt hur mitt intresse började svalna. Folk sa hela tiden att jag skulle utveckla min affärsverksamhet och spela på en större marknad. Men jag ville bara ha kul. Så jag bestämde mig för att spela utomlands, säger Natalie Diaz.
I loved it. But when it became a job, a business type job, I was already like seeing the flickerings of my interest waning in it. Yeah, so I decided to play overseas. And one of the first places I came was Sweden. And I wasn't even 21 when I, you know, came because I had started school a bit younger. But I just wanted to have fun. I mean, I loved playing. I loved the people. The girls here like took me into their homes. We ate together. It reminded me a little bit of being back home on my reservation. Yeah, we became close, and I still speak with a lot of my teammates and friends from that time.
Ett av de första ställena jag kom till var Sverige. Jag var inte ens 21 när jag kom hit. Jag älskade att spela och jag älskade människorna. Mina nya lagkompisar i Malmö tog med mig hem. Vi åt tillsammans. Det påminde mig lite om att vara hemma i reservatet. Vi kom varandra nära. Och jag har fortfarande kontakt med många av mina vänner från den tiden i Malmö.
After my fifth year playing, I hurt my knee. I was supposed to come back overseas to play.
Were you like 25 then or something?
Yeah.
Efter 5 år som proffsspelare skadade jag knät ordentligt. Planen var att opereras och komma tillbaka och fortsätta spela utomlands, säger Natalie Diaz. Men under rehabiliteringstiden fick jag chans att börja plugga på mitt gamla universitet. Jag hade hållit kontakten med många lärare i Virginia, skrivit långa brev till dem på mina resor. Och de erbjöd mig att komma och ta del av deras kurser. De hjälpte mig att få ihop ansökan för vidare studier. Och när knät, fullt med skruvar, var läkt, bytte jag ut bollen mot lyriken och skönlitterära studier.
And I just wrote and read the entire time. And I loved it, you know, and I didn't go back to basketball after that. I decided to stay. And then I was a much better student, so grown up a little bit.
Ja, plötsligt var motivationen där för den förut ganska lata studenten. Och nu läste hon och läste och skrev och skrev. Och debuterade som poet 2012. År 2020 kom hennes andra diktsamling, Post-colonial Love Poem, postkolonial kärleksdikt, översatt i svenska 2026 av samma duo som översatte debuten, Athena Farrokhzad och Adam Westman. Den här boken fick hon Pulitzerpriset för, och det är en bok om kärlek, om ursprungsbefolkning, en bitvis mörk bok som ändå återkommer till ordet ljus 77 gånger och som inleds med en rad av poeten Joy Harjo.
I am singing a song that can only be born after losing a country.
Jag sjunger en sång som bara kan födas efter förlusten av ett land. Den här raden träffade mig verkligen, säger Natalie Diaz. För det kändes som om jag skrev och sjöng en sång som bara kan födas efter att ha förlorat ett land. Det vore förtvivlat om man bara skulle sörja, att sången bara skulle vara en begravningssång eller en sorgesång.
A song of sorrow, but it's also a song of strength, you know, and to me it's a song of love. It's to say that, you know, these things have happened and they are not who I am, but they have happened to us, and I'm singing the song. And so to me it felt like a really beautiful kind of defiance.
Dikten jag skriver är också en sång av styrka, en sång av kärlek. De här sakerna har hänt, och de är inte den jag är, men de har hänt oss. Och jag sjunger den här sången. För mig känns det som en vacker sorts förtvivlan.
I'm just fascinated by that, and having the intersection of English, Spanish and Mojave, I think it feels like a really lucky puzzle to be a part of.
I dikterna samsas de tre språk hon vuxit upp med. Engelska, spanska och Mojave. Mojave som ett språk som är så mycket äldre än engelskan, som både bär på en annan typ av sensualism och på en tidräkning utanför den såriga kolonialisering som hon ofta skriver om. Mojave är också ett språk hon arbetat aktivt för att kartlägga och rädda från att helt dö ut. Alla de här tre språken är oersättliga delar av mitt skrivande, säger hon. Jag ber henne läsa dikten "De älskar dig inte så som jag älskar dig". Den står med i den Pulitzerprisvinnande boken Postkolonial kärleksdikt. Absolut, hon vill läsa. Men för att verkligen hänga med i den här dikten, säger hon, är det bra att ha lyssnat en snutt på två olika låtar.
I mean, you don't have to do this, but I always play a snippet of the Yeah Yeah Yeahs song, Maps.
Först indie-rockbandet Yeah Yeah Yeahs låt Maps från 2003.
This is where this was a song, one of the songs I was thinking of as I was writing it.
Say, 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 say
And then the other one is Beyoncé.
Och Beyoncés låt Hold Up från 2016 med samplat material från låten av J.J.S. They don't love you like I love you. Slow down, they don't love you like I love you. Back up, they don't love you like I love you. Step down, they don't love you like I love you. Can't you see there's no other man above you? What a wicked way to treat the girl that loves you. Oh love, they don't love you like I love you. Hold down, they don't love you like I love you. Med de två låtarna i bagaget läser Nathalie Diaz dikten De älskar dig inte så som jag älskar dig. Ni måste få höra henne läsa hela. För det är först när man hör Nathalie Diaz läsa så man kan börja ana vad hon menar med lyrikens likhet med basket. Det är först då vi har chansen att höra hur dikten hennes rör sig framåt med rytm och energi, driv och rörelse, dribblandets överraskningar och nyfikenhet. Så varför kompromissa när vi inte ens behöver? Vi tar hela på engelska. Det tar 1 minut och 50 sekunder. Och sen, bästa lyssnare, läser jag hela dikten på svenska direkt efteråt.
They don't love you like I love you. My mother said this to me long before Beyoncé lifted the lyrics from the Yeah Yeah Yeahs. And what my mother meant by don't stray was that she knew all about it, the way it feels to need someone to love you, someone not your kind, someone white, someone, some many who live because so many of mine have not, and further live on top of those of ours who don't. I'll say, I'll say, what is the United States if not a clot of clouds, if not spilled milk or blood, if not the place we once were in the millions? America is maps. Maps are ghosts, white and layered with people and places I see through. My mother has always known best, knew that I'd been begging for them to lay my face against their white laps, to be held in something more than the loud light of their projectors as they flicker themselves sepia or blue all over my body. All this time, I thought my mother said, wait, as in give them a little more time to know your worth. When really, she said, wait, meaning heft, preparing me for the yoke of myself, the beast of my country's burdens, which is less worse than my country's plow. Yes, when my mother said, they don't love you like I love you, she meant, Natalie, that doesn't mean you aren't good. Up, 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 and get my swag on. I look in the mirror, say, what's up? What's up, what's up, what's up? I hop up, 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 and get my swag on. I look in the mirror, say, what's up? What's up, what's up, what's up? De älskar dig inte så som jag älskar dig. Det sa min mor till mig långt innan Beyoncé stal raden från Yeah Yeah Yeahs. Och det min mor menade med gå inte vilse var att hon visste allt om det. Hur det känns att behöva bli älskad av någon, någon som inte är en sort, någon vit, någon, några, många som lever, eftersom så många av mina inte gör det och dessutom lever ovanpå de våra som inte gör det. Jag ska säga. Jag ska säga. Vad är USA om inte koagulerade moln, om inte spilld mjölk och blod? Om inte platsen där vi en gång fanns i miljoner? USA är kartor. Kartor är spöken. Vita och med lager av människor och platser jag ser igenom.
Min mor har alltid vetat bäst, vetat att jag skulle böna och be om dem att få lägga mitt ansikte i deras vita famn, att bli omfamnad av något mer än det skrikiga ljuset från deras projektorer, medan de flimrar sig själva, sepia färgad eller blå, över hela min kropp. All denna tid trodde jag att min mor sa vänta, som i ge dem lite tid att inse ditt värde. När hon i själva verket sa väga i bemärkelsen tyngd, för att förbereda mig för oket som är jag själv, mitt lands dragdjur, vilket i alla fall är bättre än mitt lands plog. Ja, när min mor sa de älskar dig inte så som jag älskar dig, menade hon, Natalie, det betyder inte att du inte är bra.
The book is preoccupied in some ways with goodness or badness, like who is allowed to be good, who is destined to be bad simply because, you know, nobody's giving you an option to be good. Even the poems I write about the brother, in some ways I think a lot of my brother as being this kind of protector or even a shield, because he was older than me, 6 years older than me. And in some ways I feel like the things he's done along the way have made it easier for me to make different decisions.
Diktsamlingen Postkolonial kärleksdikt undersöker godhet och ondska, säger Natalie Diaz. Vem tillåts vara god? Vem anses ond och dålig? På något sätt tänker jag på min bror med drogerna och allt som gjorde honom så otroligt svår att tycka om. På något sätt tänker jag på honom som en beskyddare eller till och med en sköld. Han var 6 år äldre än jag. På sätt och vis känner jag att de saker han har gått igenom har gjort det lättare för mig att fatta andra beslut än vad han var förmögen till. Han kom sig inte därifrån. Han fick inte den chansen jag fick och tog. Det var som att han blev kvar och sa, jag tar det här så slipper du.
I'm always like amazed that as I'm writing a sentence or even as I'm talking to you now, in some ways I have no idea the words that I'm going to finish except they're there. It's not like I'm reading from a script, and I just think it's quite amazing. Like you're asking something and I know I'm going to answer, but I have no idea what I'm going to answer.
Jag är alltid förvånad när jag skriver en mening, eller för den delen när jag pratar med dig nu, säger Natalie Diaz. På sätt och vis har jag ingen aning om vilka ord jag ska skriva eller säga. Det är inte som att läsa från ett färdigt manuskript precis. Jag tycker att det är fantastiskt. Du frågar något och jag vet att jag kommer att svara. Men jag har ingen aning om vad eller hur. Det där är också precis som basket för mig, säger hon. Vad vi säger händer här och nu, men det är också 2 steg framåt. Jag måste tänka på vad jag kan göra om det oväntade sker. Folk skriver poesi på så många olika sätt. Men när jag sitter där med en vit oskriven sida söker jag det okända, säger Natalie Diaz. Jag jobbar för hand, skriver ständigt i min anteckningsbok. På engelska, spanska och Mojave. Hur lärde du dig Mojave, frågar jag. Pratade ni det hemma eller? Inte hemma, säger hon. Men hemma hos gammelmormor som bodde i huset bakom oss.
I learned it because I grew up mostly with my great grandmother and my great aunt. So my great grandmother was a double amputee. Diabetes is very bad on the reservation and it's decimated a lot of our culture. So she didn't have legs. She only had legs like from the thigh up. So from the knee down, she had her legs amputated. But so I was basically her legs from the time I was like 5 or 6.
Jag lärde mig det eftersom jag växte upp så nära gammelmormor. Hon hade varit tvungen att amputera båda benen på grund av diabetes. En vanlig sjukdom i reservatet. Diabetes har förstört mycket i vår kultur, säger Natalie Diaz. Båda hennes ben var amputerade ovanför knäna. Det blev jag som i princip fick ersätta dem, säger Natalie Diaz. Från att jag var 5-6 år, så fort jag vaknade, sa mamma att gammelmormor behöver dig. Och jag sprang dit, kröp dit genom ett hål i stängslet och hjälpte henne och gammelmoster som hon bodde med. Hjälpte dem med allt, gjorde ärenden, städade. Det var helt fantastiskt. Gammelmormor var som min bästa vän. Jag älskade henne så mycket.
I just loved her so much, you know, and I thought she was just the most amazing thing, and I, you know, it wasn't even a hassle. I couldn't wait to get over there, you know, because she'd tell me stories, and I think in some ways I learned sensuality from her.
Jag tror att jag på något sätt lärde mig vad sensualitet är av henne. I mina böcker och kärleksdikter skriver jag mycket om höfter. Och jag skriver om dem så att mina läsare brukar tänka på dem och prata om dem som sexualitet och lust. Det är de också. Men jag tror faktiskt att höfterna i mina texter framförallt kommer från min barndoms kärlek till gammelmormor. Jag kände henne bara från höfterna och uppåt.
I only knew her from her hips, you know, and I part of the help I gave was I would put her insulin in, give her her shots, and I was just so intimate with her body.
En del av hjälpen hon fick av mig var att jag gav henne sprutor med insulin. Jag lärde mig tidigt hur jag skulle göra med sprutorna, hur man stack nålen rätt. Jag var så intim med hennes kropp. Jag satt på kanten av hennes säng. Hon hade en sjukhussäng i sitt rum. Jag satt där hennes ben skulle ha varit och bara myste. Jag läste. Vi höll varandra sällskap. Hon tittade på TV.
I would sit where her legs were and just curl up there. I'd read. We just kept each other company. She'd watch her stories on television, like her soap operas. But some days she would tell me, you know, she'd say, "My legs hurt. Can you rub them?"
Men en dag sa hon till mig, mina ben gör så ont. Kan du massera dem?
And I would just rub, I still remember I would just rub the sheets. I didn't know what to do. And I didn't want to tell her. I'm like, it was just very confusing, but it was also I think one of the wonders that can happen in poetry, or you know, this incongruency where you're like, wait a minute, like I don't understand this, but I don't need to because I love her.
Jag visste inte vad jag skulle göra. Jag pressade in mina händer och masserade det tomma lakanet. Det var väldigt förvirrande, men det liknade också ett av de under som kan hända i poesi. Ögonblicket när man skriver eller läser och tänker, vänta lite, jag förstår ingenting, men jag behöver inte. Jag behövde inte förstå vad som hände, för jag älskade henne. Och jag masserade hennes ben, de som inte fanns. Det var inte förrän jag var 14 som jag berättade om det här för min mamma. Och hon sa, varför har du inte sagt något om det här förut? Jag ville inte skämma ut henne, sa jag. Jag kände mig kanske lite generad eller till och med rädd.
It wasn't until I was about 14 that I told my mom that. And she said, I can't believe you never mentioned that. And I was like, well, I didn't want to embarrass her, and I felt maybe a little bit embarrassed or even afraid, like, wait, what am I doing, you know? But they spoke Mojave, and my great-grandmother and my great-aunt took care of her. They were both quite old, but that's where I first, it was in my body. And then when I began to work with my elders to try to revitalize or save it, that's when I became even more immersed in it. Yeah. It's just, I don't have a lot of, there's just not a lot of people I can speak to in the language now.
Men gammelmormor och gammelmoster, de pratade Mojave. De var båda så pass gamla att de kunde det språket. Det var där det först satte sig i min kropp, säger Natalie Diaz. När jag senare började jobba med andra äldre människor för att försöka återuppliva och rädda språket blev jag ännu mer nedsänkt i det hela. Det finns inte så många människor som jag kan prata med på Mojave nu längre. Ändå är det en sån viktig del av min fantasi och världsbild, säger Natalie Diaz. Språken rinner som floder som korsar varandra och blandas i Natalie Diaz dikter. Vatten i olika former håller samman hennes lyrik. Floder, tårar, svett, regn. Flera dikter skildrar sensuella kärleksakter mellan kvinnor. Genom båda hennes böcker lyser också ett av familjens sår. Brodern. Den tungt drogberoende brodern. Som första diktsamlingen När min bror var astek kom att kretsa kring. Han finns med här i andra boken, Postkolonial kärleksdikt också. Och något säger mig att han kommer att finnas med även framöver. Brodern, som är våldsam mot familjen, stjäl allt som går från sina närmaste, skruvar sönder allt elektriskt hemma när han är hög, stjäl glödlamporna så att familjen vadar i mörker, slangar bensinen från pappas jobbbil, spränger gränserna för vad gränslös kärlek tål. Hur länge till? Säger till sist mamman bara. Hur länge till? Och vad gör han med alla glödlamporna?
You know, it's very difficult to love my real life brother Richie in real life. I can't remember like when I've embraced him, for example, in real life, even though he's the one who taught me how to play basketball, you know. And so, but in the poems, when I'm writing a poem, that's like, I think when I love him best, you know, I'm looking at him. I don't have to look away, even when it's hard, even when it hurts.
Det är väldigt svårt att älska min bror. Richie som han heter i verkligheten. Jag kan inte minnas när jag kramade honom till exempel i verkliga livet. Trots att han är den som lärde mig hur man spelar basket, säger Natalie Diaz. Men när jag skriver en dikt, det är som att jag älskar honom bäst då. Jag tittar på honom, jag behöver inte titta bort, även när det är svårt, även när det gör ont. Dikten gör honom till min bror igen. Och det gör mig till hans syster igen. Lär mig hur jag trots allt kan älska honom.
The poem lets me do that, you know, and it makes him my brother again, and it makes me his sister again. That first book having taught me a little bit about how I love my brother.
Poeten Natalie Diaz som har skrivit böckerna När min bror var astek och Postkolonial kärleksdikt. Båda översatta till svenska av Athena Farrokhzad och Adam Westman. Det här är Lundströms bokradio med mig, Marie Lundström.